Hej kära radiolyssnare, välkomna till Radio Tyresö 91,4 MHz. Först kanske jag ska säga att jag sitter i ett modernt kontorsrum och de har, av kanske hygienskäl eller någonting annat, väldigt sparsamt med textilier. Så det kan låta lite som man sitter i en tunna. Det här programmet handlar om EU-valet. Vi har ju det i faggorna. Och jag ska idag prata med Vänsterpartiet och vad de går till val på. Och med mig har jag Denise Boutros, säger man så?
Ja, Boutros.
Boutros. Och som, du står ju på valsedeln till EU-parlamentet. Så välkommen Denise. Jag vill börja med att fråga, vilken plats står du på valsedeln?
Jag står på plats 3.
Och hur många ledamöter har ni för närvarande i EU-parlamentet, Vänsterpartiet?
Idag har vi en ledamot, Malin Björk.
Och om man tänker så, det presenteras ju regelbundet såna opinionsundersökningar. Och när vi gör det här så är det mitten av april. Hur är, vad heter det, opinionsläget för Vänsterpartiet?
Det blåser vänstervindar fortfarande, så att 10,6 är den senaste siffran jag har sett.
Betyder det att med 10,6, vi säger det, att det blir valresultatet? Kommer du komma in då?
Troligtvis inte. Utan då får vi nog 2 ledamöter. Det skulle nog krävas ett par procent till för att få in 3.
Och, men kan du då bli ersättare istället?
Ja, jag blir första reserv.
Så att, men då betyder det i praktiken att, du, för att om man är första reserv så måste man ju hålla sig informerad och kanske regelbundet rycka in, för dina 2 kompisar då. De är väl kanske ibland ute bland folket också?
Ja, nej, det funkar ju som så att man väljs in som parlamentariker, och för att en ersättare ska komma in så behöver du avsäga dig din parlamentarikerplats.
Ja, så om man är, alltså, av något skäl, legitimt skäl, man är sjuk helt enkelt, så får man inte kalla in en ersättare.
Precis.
Så då är det en tom stol som står där.
Då är det en tom stol.
Okej. Om jag börjar då så här, innan vi går in till själva vad ni går till val på. Mitt intryck är ju att Vänsterpartiet har varit väldigt EU-kritiskt. Och du får rätta mig, men jag tror att ni i alla fall har haft en tanke på att föreslå ett utträd. Alltså att Sverige ska lämna EU. Men vad jag förstår från media numera, alltså det senaste året ungefär, så tänker ni inte driva frågan om utträde.
Vänsterpartiet är ju fortfarande ett EU-kritiskt parti. Det står fortfarande i vårt partiprogram att vi vill lämna. Men vi har också uppdaterat vår analys av dagsläget. Och vi ser att det finns 2 stora hot i Europa som gör att vi i Vänsterpartiet nu inte kommer driva utträdesfrågan i valrörelsen. Och inte under mandatperioden, utan nu kommer vi fokusera på politiken istället och det politiska innehållet.
Vilka är de 2 hoten som ni ser?
Det första, det är klimatförändringarna. Där ser vi att vi har 10 år på oss att ställa om klimatet för att klara klimatmålen. Och det andra, det är den växande högerextremismen och den ökande rasismen i Europa. Där vi måste ha en antirasistisk politik för att främja mänskliga rättigheter framför stängda gränser till exempel.
Om vi då utgår från att ni fortfarande är EU-kritiska, och jag tar det utifrån något slags organisatoriskt perspektiv, så min bild är ju då att kommunen sysslar i huvudsak med skola och omsorg, alltså äldre- och barnomsorg. Landstingen sysslar med sjukvård och kollektivtrafik. Och man kan väl säga då att riksdagen sysslar med lagstiftning och den ekonomiska politiken. Mm. Hålla sysselsättning upp och så vidare. Vad ska EU syssla med ur Vänsterpartiets perspektiv för att ni ska tycka EU är någonting att ha?
Ja, det är ju en skillnad på vad EU gör idag och vad vi i Vänsterpartiet tycker att EU ska syssla med. Vi vill ju lägga om hela EUs politik för att främja klimatomställningen till exempel. Idag så är ju EU mer en handelsunion där företagens intressen och företagens vinstintressen ofta premieras över människornas rättigheter, över arbetstagares rättigheter och klimat- och miljöaspekterna. Så vi vill ju förändra EU helt i grunden egentligen för att främja människor och klimat över företagen.
kan man säga då så här, det finns ju någonting som heter subsidiaritetsprincipen. Ja. Man pratar kanske inte så mycket om det nu för tiden, men som jag förstod den så handlar det om att man ska ta besluten på så att säga, låg nivå som möjligt så att det kommer människorna nära.
Mm.
Om jag tolkar dig rätt då så kan man säga att EU ska, ja, idag så bevakar de det ekonomiska systemet. Det är det som ska skyddas.
Mm.
Men ni kanske tycker att man borde prioritera det ekologiska systemet. Att vi har en jord att leva på.
Ja.
Och de frågorna kanske inte vi kan lösa i Sverige. För klimatfrågan är, ja, till och med en global fråga. Men en god start är ju i alla fall att börja i Europa då. Är det ungefär så jag ska förstå?
Absolut, ja. Subsidiaritetsprincipen är ju kanske i grunden egentligen en god sak, att man försöker att flytta besluten till en så lokal nivå som möjligt. Men i dagsläget skulle jag säga att EU inte använder det på det sättet, utan istället används subsidiaritetsprincipen ofta för att flytta upp och flytta över makt från lokala församlingar till Bryssel.
Ja, man delar ju in, det kanske är fel ord dela in, men om vi i Sverige pratar om partier, politiska partier som väljs in, säger vi då, i riksdagen.
Mm.
Men jag hör mer talas om att det är olika grupper i, det är inte rena politiska partier, utan det är grupper. Om jag då kallar er den röda gruppen, om det måste väl rimligtvis finnas någon sådan,
ja.
Fast den kanske inte heter röda gruppen, men
nej.
Är de med på ert tåg? Är det en gemensam uppfattning bland röda partier i Europa att man ska syssla med de stora frågorna och inte hålla på och peta och kanske inte prioritera det ekonomiska systemet utan en planet?
Mm. Jag skulle säga att Vänsterpartiets grupp, den röda gruppen, heter GUE-NGL och vi är en så kallad konfederal grupp. Så att där sitter vänsterpartier från hela Europa och vi har ett gemensamt manifest, men sen får alla partier rösta precis som de vill i alla lagförslag. Så vi har ingen partipiska kan man säga. Det kan man jämföra till exempel med EPP-gruppen som Moderaterna bland annat sitter i. De har en mycket mer tydlig parti, liksom. Ett europeiskt parti, och samma sak gäller alltid som är Liberalerna. De har också mycket mer ett EU-parti. Men vi i vänstergruppen, vi har sagt att vi får alla rösta precis som vi vill och vad som gynnar våra länder mest. Och vi är ense om att klimatet går före företagens intresse och att vi behöver utmana fossilkapitalet.
Ja, det jag är inne på, det är, alltså, vi har ju haft nu ganska lång, alltså här under hösten och en bit in på vintern, en regeringsbildningsprocess.
Ja.
För vi vill ju skapa någon slags majoritet, men det blir lite svårt i EU-parlamentet. Alltså man jobbar inte på det sättet att försöka skapa en Europaregering.
Nej, det är ingenting som jag tror att särskilt många är så intresserade av. Och det finns ju politiska skiljelinjer i hur man vill utveckla EU som institution och Europa också såklart. Så där ser man nog lite olika på det. Men däremot så ser man ju ofta att högergrupperna och socialdemokratiska gruppen gör upp om olika lagförslag. Att man samarbetar väldigt nära.
Men jag tänker då som väljare, igen då, om jag jämför med Sverige, i alla fall tidigare så var det ju två block. Man visste att röstar man höger ut, ja, en majoritet, och bildar den där alliansen, regering, och sen kan då Vänsterpartiet sitta som gisslan med en socialdemokratisk regering. Lite så. Man visste var man landade någonstans.
Mm.
Men det har man ingen aning om i EU-parlamentet.
Ja, alltså man kan nog säga att EU-parlamentarikerna och EU-parlamentet är liksom mycket mer ideologiskt också skulle jag säga än vad det blir i Sverige. Så där har du ju en stor högergrupp och du har höger om högergruppen finns flera extrem höger och konservativ högergrupp och de högergrupper och de samarbetar ju ofta. Och sen har du ju socialdemokratiska gruppen som är ett väldigt stort block. Och sen har du den gröna gruppen och den röda gruppen i GUE där vänsterpartierna sitter.
Men skulle du kunna säga så här med opinionssiffrorna som den ser ut, om vi nu säger i Europa, kommer vi att få en höger en högermajoritet eller en ljusröd majoritet, och det där den röda gruppen är gisslan, eller väger det väldigt jämnt?
Man ska komma ihåg att de högerextrema mobiliserar inför valet. Det ser vi ju. Viktor Orbán nere i Ungern till exempel har ju gjort mycket väsen ifrån sig. Men det betyder ju också att vi alla andra måste mobilisera för att få en motvikt till det här inne i EU-parlamentet. Så hur det kommer sluta, det är ju helt upp till väljarna ute i Europa. Och det är därför det är så viktigt att alla svenskar går och röstar.
Det var lite mer om EU som organisation. Men om vi då tar Vänsterpartiet, den valplattform som ni går till val på. Titeln på dokumentet är Ett Europa för alla, inte bara för de rika. Ja. Vad menar ni med det?
Ja, det är ju så att vi ser att EU och Europa blir allt mer ojämlikt, precis som vi kan se hemma i Haninge eller hemma i Tyresö, att det sitter EU-medborgare utanför affärerna och tigger, och samtidigt så finns det en liten ekonomisk elit som blir rikare och rikare, både här hemma i Sverige och ute i Europa. Och EU är en institution där företagen och de allra rikastes intressen hela tiden tillgodotas. Och vi i Vänsterpartiet vill se ett annat Europa. Vi vill ha ett Europa som är till för oss vanliga människor och inte till för den rikaste eliten.
Okej, det var väl begripligt. Ja. För det kunde man nästan ana att Vänsterpartiet skulle tycka. Du har varit inne på den här, en annan rubrik då. Den lyder EU ska förändras, inte klimatet. Och en gång till då lite grann, eller förtydligande. Hur ska EU förändras?
Men politiken behöver ju läggas om helt för att rädda klimatet. Det går ju inte att dutta med massa små politiska förslag längre, utan vi behöver stora systemförändringar. Och idag så vet vi ju att det är de stora företagen som har de största utsläppen och den rika eliten som släpper ut mest. Det är det som gör att vi har klimatförändringar. Och vi ser att många svenskar försöker dra sitt strå till stacken. Man försöker sopsortera, kanske ta bussen ibland. Men vi ser att vi behöver stora politiska beslut för att drastiskt minska utsläppen. Och då har vi några politiska förslag, som att stoppa subventioner som är klimatfarliga. Vi vill ha en klimatinvesteringsbank där företag och medlemsländer ska kunna låna pengar för att göra klimatinvesteringar. Och vi vill ha en progressiv flygskatt.
Ja, när du säger det med flygskatt, jag bodde några år i Wien och skulle vara klimatsmart. Så jag gick och frågade vad en tågbiljett till Stockholm kostade tur och retur. Och det var 800 euro ungefär, alltså runt 8000 spänn. Mm. Det tar 2 dygn att åka med tåget till Stockholm. En flygbiljett tur och retur var inget problem att få för ungefär 150 euro. Min billigaste resa gjorde jag med ett berömt lågprisbolag från Bratislava. Det är bara 7 mil från Wien. 29 euro kunde jag åka för.
Det är skandalöst egentligen.
Men, ja, vi ska, ja, alltså där kan ju politiken styra, för det finns ju statliga järnvägar.
Mm.
Ja. Ännu ett kapitel. Det har rubriken mänskliga rättigheter och solidaritet, inte taggtråd och rasism. Förklara.
Det här är ju ett typiskt område där EU har befogenheter och där man har valt att gå helt fel väg. Vi tycker att Sverige har tagit emot väldigt mycket flyktingar tidigare, men vi ser också att vi fortfarande idag kan göra mer. Och vi tycker att de andra europeiska länderna ska ta emot också och dela ansvaret tillsammans med oss. Istället så har man ju valt att stänga gränser, man har fört en ganska rasistisk migrationspolitik där Viktor Orbán fått styra taktpinnen, och vi tycker att det är helt fel väg. Vi vill istället se humanitära visum, ha lagliga vägar in till Europa. Ingen ska behöva sätta sig på en gummibåt över Medelhavet, men det ska inte göras via att stänga gränserna, utan det ska ju göras via lagliga vägar istället.
Är jag fel ut om jag säger då en del orsak till att vi tog emot rätt många 2015, det var att några länder valde att stänga sina gränser, alltså som tillhör EU?
Ja, sen är det ju så att med öppna gränser så kan ju människor välja såklart vilket land du vill komma till.
Alltså jag menar att det blev lite tvärtom. Vi har ju skrivit på konventionen för de mänskliga rättigheterna, och det har ju flera andra europeiska länder gjort. Men min bild från media, det är ju att några länder i Östeuropa, de stängde gränserna. Det betyder ju att de som hade åkt på gummibåten måste gå någon annanstans.
Så är det, absolut.
Ja. Så det är inte bara flyktingarnas fel att de blir många. Det finns
Nej,
regeringar i vissa länder som ser till att det blir... Ja. Sen kommer en rubrik till i den här valplattformen som du ska få förklara. Vänstern försvarar kvinnors rättigheter. Finns det rättigheter som är hotade eller...
Absolut. Det finns två spår här som jag skulle vilja prata om. Dels är det den ekonomiska friheten. Och när vi ser att man gör nedskärningar och man har den här strama budgetpolitiken som finns i EU som även då tvingar ner oss här i Sverige. Då ser vi ju att när det blir nedskärningar så är det oftast i offentlig sektor, inom vården, inom äldreomsorgen. Och där är det ofta kvinnor som arbetar. Det är kvinnornas arbetsplatser det ofta blir neddragning på. Och det här drabbar ju dem både arbetsmässigt och ekonomiskt. Så det är den ena delen. När man för den här typiska höger, ekonomiska högerpolitiken så drabbar det kvinnor. Men den andra delen, det är en väldigt hotad del ute i EU som vi kanske tar lite för givet hemma i Sverige. Men det gäller rätten till abort, rätten till sexuell hälsa och rättigheter, preventivmedel, hbtq-personers rättigheter. Det är någonting som man inte pratar jättemycket om hemma i Sverige men som är väldigt stort ute i Europa. Och där har ju till exempel den spanska regeringen försökt inskränka aborträtten, den polska regeringen. Och då har vi i Vänsterpartiet stått upp tillsammans med feminister ute i de länderna.
Jag tänkte mycket i Sverige när jag läste valplattformen, men det är klart man måste ha ett europeiskt perspektiv när vi pratar om EU-valet.
Ja,
så är det. Det var bra.
Så är det.
Och ni tar också upp då ett stycke där, eller ett större stycke där som heter schyssta arbetsvillkor, inte lönedumpning. Och då menar ni?
Ja, lika lön för lika arbete är någonting som de allra flesta människor ställer upp på, oavsett om det gäller mellan män eller kvinnor eller mellan svenska och utländska arbetskraft. Och det är någonting som inte finns idag men som vi tycker borde vara en självklarhet. Så oavsett om du jobbar på en arbetsplats och är svensk eller om du kommer från Polen till exempel så ska du ha svenska kollektivavtal.
Jag hör ibland argumentet att ja, men för en människa, jag hittar bara på nu, från Rumänien säger vi då. Nu tänker inte jag på roman utan en rumänsk arbetare och kommer hit och tar ett jobb. Han kan få lägre ersättning därför där nere i Rumänien är hans pengar mycket mer värda. Men om man då accepterar det så blir det ju, då blir det ju en lönedumpning.
Precis,
det alltså det då får ju då en svensk arbetare betala pris i form av högre arbetslöshet, eller?
Ja, nej men det som vi ser det är ju att det är det som skapar lönedumpning, precis som du säger. När företag, oseriösa företag upphandlar den här rumänska arbetaren då till exempel för att och konkurrerar ut svenska arbetare. Men om alla har samma lön oavsett om man är svensk eller rumän så kommer det ju inte att kommer man ju inte lönedumpa och anställa den här rumänen bara för att han har lägre lön. Utan då får ju länderna konkurrera på kvalitet till exempel eller andra premisser än att sänka lönerna för arbetare. Och vi ser ju också att det är ju delvis det som har skapat rasismen. Det var ju det som också som UKIP och hela den här Brexit-debatten faktiskt mynnade ut mycket i. Att det kom utländsk arbetskraft och tog britternas jobb. Men har man samma lön oavsett vilket land man kommer ifrån så utplånas ju den debatten helt.
Sen skulle man ju också då kunna säga att om vi nu tar det här rumänska exemplet. Om han får lika lön då har vi inte den här utslagningen. Men då kan vi säga till honom eftersom de här pengarna är så mycket värda för dig så får du bara jobba halvtid här.
Ja.
Då får man ju samma levnadsvillkor.
Ja, så kan det vara.
Ja. Det kanske var lite larmigt, men i alla fall. Ett sista tema, det är ett demokratiskt Europa, inte styrt av lobbyister. Jag trodde att det var valmanskåren som gick till val. Vad menar ni med inte styrt av lobbyister?
Ja, vet du hur många lobbyister som finns i Bryssel idag?
Nej, för jag vet inte. Jag förstår att det är folk som försöker påverka parlamentarikerna. Men om det finns någon strikt definition eller om man registrerar sig som lobbyist? Eller,
ja. Det finns ett lobbyistregister och 25 000 lobbyister finns det registrerade i Bryssel bara.
Och alltså, Hur många sitter i parlamentet? Alltså parlamentariker?
Parlamentariker, 751.
Och de uppvaktas då av 25 000 lobbyister?
Ja, och man kan säga som så att i Sverige så har vi ju politiker som tar strategiska beslut. Och sen så är det ju myndigheterna och tjänstepersoner på myndigheter som utför och tar alla detaljbeslut om hur den här strategin ska förverkligas. Men i Bryssel så är det parlamentarikerna som tar varenda litet detaljbeslut. Och de sitter ju inte på den här detaljkompetensen. Det gör att man är helt beroende av att ta in expertis som oftast är då lobbyister. Och det gör ju att de har en väldig makt att sätta agendan och säga vad parlamentariker borde rösta på. Och här finns ju enorma företagsintressen från bland annat Shell, från Volkswagen, Vatikanen, Google och de här olika IT-jättarna, tobaksbolag som Philip Morris. De lägger miljontals euro varje år på att försöka påverka lagstiftningen. Och det är en politik som vi i Vänsterpartiet inte tycker är rimlig överhuvudtaget.
Nej, men om man också då lite förenklat säger att högergruppen, får säga den borgerliga gruppen ungefär så.
Ja.
De har ju primärt intresse av, alltså de tror ju på, fungerar marknaden bra, då höjer vi den ekonomiska tillväxten och då finns det reformutrymme. Så att, och då får ju de massa argument från företagsvärlden för att motivera de här besluten.
Ja, det är ju inte bara argument man får, man kan få direkta ändringsförslag till lagtext alltså. Så det är på väldigt detaljnivå som företagen kan vara inne och styra hos vissa parlamentariker. Och vissa svenska ledamöter är ju öppna med vilka företag man träffar. Och om man tittar på liberalen Cecilia Wikström så var ju hon ute och hade de här styrelseuppdragen. Jag menar, det är ju inte så konstigt om man är kanske högerpolitiker då, så tycker man att ja, men företagen ska ha en aktiv roll i politiken. Men det tycker inte vi som vänsterparti, utan vi som vänsterparti ser ju att vi representerar folket och de vanliga människorna. Det är inte företagens intressen i första hand som vi är inne i parlamentet för.
Ja, nu har inte jag fler frågor. Är det någonting jag har glömt bort som jag borde ha frågat om?
Nej, men jag skulle vilja säga att uppmana alla att gå och rösta. Det är ett ödesval vi står inför. De stora högerextrema krafterna mobiliserar och vi som inte vill se ett stängt Europa måste gå och rösta. Vi har 10 år på oss att lösa klimatfrågan. Det är nu vi måste ställa om. Så att gå och rösta på ett rödgrönt alternativ, Vänsterpartiet.
Denise, då tackar jag dig för informationen och önskar lycka till.
Tack så mycket.
Jag önskar alla lycka till för jag är neutral.
Det låter bra.
Tack så bra.
Tack.
Ni har hört Denise Boutros som representerar Vänsterpartiet i det här EU-valet och önskar er välkomna tillbaka i radion vid ett senare tillfälle. Ha det bra, hej!